Ben in the shotgun has a protector this time. 43 seconds to go. He scrambles around, throws it back corner of the end zone. Santonio with a touchdown! I don't know how he did it!
What a throw, what a catch, what a game!
No, my 43, call 57.
Ben!
Suffocate him! Make him miserable! All game long, get us the ball back!
You could love him or hate him, but he was Brad.
Hej, du lyssnar på veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard. När vi har kommit in i Thanksgiving-veckan och vi ska prata lite om Thanksgiving i allmänhet, vad som händer då och matcherna såklart. Och vi ska också satt ihop en liten drömelva, kanske vi ska kalla det, om vilka spelare som har spelat bra i år. Men först börjar jag med att fråga Lasse hur läget är.
Ja, men det är jättebra. Vi spelar in onsdag kväll, så ni kanske lyssnar på detta under Thanksgiving som då är imorgon torsdag. Men man kan ju också fira det helgen ut, så som amerikanerna gärna gillar att göra. Så att jag ta bara Thanksgiving-tips med er hela helgen om det är så att Thanksgiving är över när ni har lyssnat. Thank you.
Du menar att man inte behöver då ett samvete nu när du sen så här rabblar upp ett 3 timmars recept på något man ska laga?
Nej, precis.
Om man inte hinner slänga ihop det lite så där snabbt.
Nej,
på torsdagen efter jobbet.
Mm. Precis så, tycker jag. Så att man behöver inte stressa hem från jobbet för att fira Thanksgiving på torsdagen. Det tycker jag är överdrivet.
Ja, men det är bra. Ingen Thanksgiving-stress.
Nej.
Och vi har ju också, vi kör igång tänker jag, för vi har ändå ganska rejält schema av saker vi ska ta oss igenom idag.
Så du frågar inte ens hur det är med Rickard, så stressigt har vi så vi vill inte ens veta hur läget är med Rickard.
Någon parentes. Det är bra med mig, tack Lasse, fint att du
alltså, ja. Och hur är det med dig Mattias? Nu tycker jag att du det lite.
Ja. Det är helt okej, okay. Jag ska sluta stressa.
Ja, men det är bra.
Ja, okej, nu Lasse.
Ja,
nu går vi
vidare. Får du gå vidare. Ja.
Ja, men tack. Vi tar lite nyheter här tänker jag. Och det var ju en hel del saker som hände den här senaste helgen. En del mindre roliga grejer. Och vi kan väl börja med lite skador då. Jag kan riva igenom ett par stycken så får vi liksom stanna på dem som vi tycker är intressanta. Joe Burrow, quarterbacken i Bengals, skadad. Han var ju lite småskadad in i den matchen. Men det visade sig att han... kommer missa resten av säsongen helt enkelt, och vilket är ett stort avbräck för Bengals såklart. Och sen så hade vi även Joey Bosa som skadade sig, pass rushing i Chargers. Mark Andrews skadade sig i samma match där som Burrow, tight enden i Ravens. Och så också har vi en skada på Talanoa Hufanga, safetyn i 49ers.
Ja, Burrow är väl det som är störst av dem. Ja, inte så konstigt heller. Och tråkigt när Bengals började, när han kom tillbaka och Bengals började hitta lite mojo igen. Och sen så är han borta för resten av året. Så nu är ju säsongen officiellt över. Och en intressant division där de är... Nu, Deshaun Watson, har vi pratat om det? Gjorde vi det förra veckan? Nej, det är det den här veckan också väl?
Ja, att han är borta.
Ja, för han är fan också
det
borta.
Det kanske hade kommit ut, nej.
Nej, det var väl nu senaste matchen han ska ha sig till och med. Så han är också borta, tillägg. Så en intressant division då med två skadade startande QBs och Kenny Pickett som inte är en startande QB och sen Ravens.
Mm. Så det är autostrada för Ravens här och vinna divisionen, ja. Är det det jag vill säga? Ja, den som var så spännande är totalt ointressant helt plötsligt.
Vi jinxade den lite förra veckan kanske.
Ja. Kan vara så, ja. Be om ursäkt till alla fans utan Raven som gnuggar händerna. Ja, nej men annars, det är ju ganska, ja, Ravens blev ju av med en av ligans bästa tärende också, Mark Andrews där, så att det kanske du sa i sig.
Jag nämnde det.
Ja, så de fick ju också sin skopa där, men ja, ganska stora liksom avbräck, Joey Bosa och Hufanga är ändå två. Alltså inte Joey Bosa är ju nästa one of a kind, men Hufanga har ju också växt ut till att bli i alla fall en oerhört viktig del i det 49ers-försvaret, alltså märkbara skador.
Verkligen. Känns som att det har varit ganska mycket skador i år utan att ha någon som helst siffra på det, men känns som att det börjar liksom byggas upp ett ganska rejält berg här av skadade spelare nu.
Ja, jag vill minnas att det var den här försäsongen, kan också ha varit förra försäsongen, vi lyfte detta. Det kändes ganska bra efter försäsongen att det har inte varit så många skador. Liksom.
Det var i år.
Va? Mm. Nu får vi dem istället, så det är ju inte så att man någon säsong ska slippa den här skadeberget, utan det är bara frågan är när det ska komma. Men då fick vi i alla fall njuta av de här spelarna. Det är bättre att få dem skadade nu än på försäsongen, i alla fall för oss.
Ja. Och sen hade vi lite andra grejer som hände också. Matt Canada, offensiva koordinatorn i Steelers, fick ju kicken. Han har varit under en ganska tuff kritik där. Det har inte lossnat för anfallet av många olika skäl, kanske inte bara Canada. Men nu fick han äntligen sparken då. Kareem Jackson har vi pratat om tidigare, veteran defensive backen som har varit avstängd för massa sådana targeting, tacklingar mot huvudet, olika typer av targeting avstängningar. Och nu åkte han på en till sån nu då, och är borta 4 matcher till, verkar inte riktigt ha lärt sig någonting av det. Och sen så har vi också Shaq Leonard, linebacken i Colts, som blev släppt, och blev det klart också att Zach Wilson, quarterbacken i Jets, nu blir bänkad för Tim Boyle. Så det har hänt mycket den här veckan.
Ja, verkligen. Jag vet inte riktigt, vi kan ska börja med att riva av det här med att Canada har fått kicken av Steelers. Och jag vet inte, jag tycker väl kanske inte riktigt han skulle ha anställt i första början. Han har ju en ganska lång bakgrund i college bakom sig, och jag vet att vissa har sett hans storhet där. Jag har riktigt aldrig riktigt sett den där heller. Inte som en koordinator så att istället för att man ska applådera en uppsägning, så kanske man skulle fråga sätta redan anställningen för honom. Jag vet inte, är det hans tredje eller möjligtvis fjärde det åren, jag vågar inte säga det, men det är inte direkt att det varit ett spektakulärt anfall tidigare år heller i Steelers, under hans liksom flagg.
Nej, det som de hoppades få, den här lilla innovativa college-coachen, känns det som att det inte har varit, det har bara varit ett väldigt simpelt anfall som inte alls har kunnat utnyttja sina spelares styrkor. De har ju blivit sämre och sämre har vi inte blivit, men i alla fall det har sämre och sämre produktion år efter år. Så att och så kom det ju rapporter om att det var ganska infekterat i omklädningsrummet, att spelarna var ganska trötta på honom. Så det, sen vet jag inte riktigt, det är väl QB-coachen nu som skulle ta över, tror jag. Jag vet inte riktigt vem det är som liksom kommer kliva in, liksom axla den där rollen och göra någonting jätte annorlunda och mycket bättre.
Nej, och det skulle ju vara lite Matt Canadas grej också, att han har många år under bältet som just QB-coach. Det skulle vara lite där QB-whisperer. Det hjälpte ju inte så jättemycket.
Nej, kan man inte säga. Men ibland så får det lite effekt så där, bara att man byter OC och bara får lite ny injektion och man testar lite nya grejer och sådär. Så vi får väl se.
Steelers... Man frågar Bills.
Ja, exakt. Succé direkt.
Mm, precis.
Ja, sen har vi ju Leonard där, kan man ju säga någonting om. Tänker, han var ju en superstjärna när han kom ur college egentligen och spelade ju riktigt bra sina första år. Sen hade han ju lite skadebekymmer, bytte namn också bland annat. och sen har han väl inte riktigt spelat så himla bra den senaste tiden egentligen efter skadan. Och kostar ju väldigt mycket pengar för dem, så det är kanske inte så himla konstigt att de släppte honom. De skulle ju behövt gjort det någon gång innan nästa säsong, vilket som. Så att jag vet inte, han kanske hjälper honom här att hitta något nytt lag att spela för.
Ja, det vore ju schysst om det är det som är motivet bakom. Att så här, okej, då kan han gå till någon sorts contender här efter att han har gått igenom waivern, så kanske han blir nöjd. Det är väldigt snällt. Ja, men de har ju... Vi har ju, på våran Slack så har vi lite Colts-supportrar som bland annat skrivit då att hans spel inte har varit lika bra i år, att när de har haft andra spelare inne så har det har inte märkts att Leonard inte har varit på plan.
Nej, just det. Nej, och jag hade faktiskt inte tänkt på det så, men nej, jag tänkte efter nu så stämmer det jag sett, och Colts så har ju absolut inte han stuckit fram som den. Nej. Dominerande spelarna som han ändå hade varit de senaste åren, så det ligger ju något i det, men jag hade faktiskt inte tänkt reflekterat över.
Sen hade vi nyheten där med Wilson då, och det var väl kanske inte så helt oväntat. De har väl inte så mycket andra alternativ, och det har vi pratat om tidigare, tror jag, och jag vet inte om det här liksom kommer hjälpa Jets på något sätt, men ja, det var väl lite där samma sak som med Canada, att man kanske kände att man ville helt enkelt testa någonting annat och se om det får någon effekt.
Mm. Ja, det funkade ju för Soprano, höll jag på att säga, DeVito i Giants senast där, så de kanske såg kollade hos sina grannar och försökte göra en copy-paste där.
Jag gillar att det är så här, det är någon sorts maffianamn, vad var han heter?
Ja, det är typ Soprano-pojken där. Så, ja, DeVito.
Och sen Jackson vet jag inte om man ska säga så himla mycket om. Ja, många onödiga fula tacklingar på honom nu.
Ja, han verkar inte heller riktigt köpa eller förstå att, att vad han gör fel. Och det är ju mer skrämmande då kanske att, jag menar, att det slår slint i skallen på någon då och då, förhoppningsvis inte så ofta, det är ju en sak, men att han liksom helt saknar själva saken, att han får faktiskt lägga ner med detta, det är ju mer skrämmande än detta.
Ja, han kommer ju inte längre. Ja, precis. Han la ju ut något klipp där på Tom Brady som pratade om det här med att man, det var under någon off-season att offensiven måste skydda sina egna spelare, det ska inte upp till försvaret. Och det är ju hans sätt att mena att jag gör ingenting fel, det är inte mitt fel att jag tacklar hårt. Men han tacklar inte hårt, han tacklar ju också farligt. Men ja, han verkar inte ha lärt sig någonting. Och kommer han tillbaka och gör samma sak igen så lär han bara bli avstängd en gång till ännu längre.
Ja, jag tycker det var synd att han snodde det, för jag tycker det ligger jättemycket i det Tom Brady sa där faktiskt, men inte till detta, liksom att
nej,
du liksom ska vara någon för penetrerande missil in i någon, liksom det var nog inte det Tom Brady menade.
Nej.
Nej, det tror inte jag heller. Det var lilla nyhetssvepet där. Ska vi hoppa in och säga någonting om matcherna som spelades här senast då, innan vi kommer in på våran vårt lilla topplag där.
Mm, kan vi göra. Bara så snabb på hanen här så att jag nästan måste gå ut med en match först. Men Mattias, vad har du för match som du tänkte ta upp?
Ja, det hade jag inte tänkt så himla mycket på. Jag såg den här Bengals-Ravens-matchen såklart, som var liksom, som man såg fram emot väldigt mycket, men som kanske inte riktigt lyfte och blev den matchen man hade hoppats på, just på grund av alla skador där. Så att, såg den, men jag vet inte om det är så himla mycket man ska ta med sig därifrån egentligen. Utan när Burrow inte kunde spela, då dog den matchen lite grann. Man kan ju säga att Odell Beckham Jr. hade en stor match. Det var länge sedan man såg honom plocka upp så fina stats med sig från en match i alla fall. Och Ravens vann ju den ganska bekvämt i slutändan. Det var väl kanske inte så himla konstigt. Jag tror kanske att de hade kunnat vinna den även med en frisk och hel Burrow på planen. Som sagt, som vi pratade med Andrews också, kostade ganska mycket den här vinsten, men samtidigt de sitter ju i ett ganska bra läge i divisionen i alla fall, och det har ju sagts att kanske kan Andrews komma tillbaka någon den här säsongen, och det får vi se. Men i övrigt vet jag inte tusan om det finns så himla mycket spännande att säga om just den matchen. Ravens fan är ganska bekvämt.
En sak, jag tycker Odell Beckham Jr. har liksom successivt kommit igång mer och mer, så det här var inte den enda matchen jag har sett honom lite pigg i varje fall, men produktivt kanske hans bästa match möjligtvis. Men det jag tänkte, vi pratade lite innan den här matchen om Ravens liksom tendens att bara släppa tillbaka motståndarna in i matchen, den här att de faller igenom. Nu hade inte de någon sprudlande andra halvlek den här matchen heller. Det skedde ju första, men det kändes inte alls på samma sätt den här gången. Alltså, typ lika blev det ju i andra, men det kändes på något sätt som de hade sån kontroll hela tiden, till skillnad från hur det har sett ut innan när Ravens har tappat i slutet av matchen. Så att kanske en glad tendens i Baltimore-lägren ändå att de kunde kontrollera ut matchen och vinna relativt enkelt.
Mm. Får jag hoppa vidare till någon annan match?
Mm-mm. Ja,
sure.
Ja, men då... eller måste man följa med jag kan ta en andra i samma division då, Steelers Browns matchen som inte kanske var en särskilt vacker tillställning. Och motsatsen till då Ravens 34 poäng, så slutar den ju 13-10 till Browns, som lyckas vinna med en sista offensiv serie som de ändå gör okej. Men två lag som båda liksom, det här är den typen av matchbild som de behöver få till och som de behöver också sen då kanske kunna stänga. Att vinna med, att, med sitt försvar, att hålla nere poängen, att ha kanske någon enstaka lång serie någonstans där de kan ta lite poäng och vinna liksom matcher där de håller motståndet under 14 poäng typ. Och med för Browns så jag menar, jag tycker det försvaret är bättre än Steelers, så jag tycker att det syns i den här matchen också. Och om det är något av de här lagen liksom som ska kravla sig in i slutspelet, så är det ju förhoppningsvis Browns som gör det.
Ja, jag håller med. Jag såg några rubriker, det stod att Dorian Thompson Robinson och hans Brown tar och håller ut mot Steelers och vinner.
Det är fint att han, tycker, att han nämns.
Ja, alltså, jag tänker att QB-spelet i den här matchen, de borde inte få nämna sina rubriker. Alltså, inte alls roligt. Så att, ja, kan gott, bra att du ger lite cred till Browns försvarare och inte till DTR. Kul att han får sin första vinst, men det var inte han som vann den matchen.
Nej, verkligen inte.
Nej, så är det verkligen. Och det var väl kanske lite så att man hade kunnat vänta sig att det skulle bli lite svettigt för anfallen, och det blev det ju verkligen i den där matchen. Och Steelers liksom, poäng som de gjorde var ju på ett långt springspel, och i övrigt så gjorde man ju inte mycket med sitt anfall i. Men ändå starkt av Thompson, Robinson och anfallet, och ändå driva för, en, för ett avgörande field goal där på slutet.
Ja, sista driver var fin, där kan han få lite kväll, absolut. Mm.
Så det var väl egentligen det de gjorde, mer eller mindre, i den här matchen. Och det räckte för att försvaret är så pass dominant som det faktiskt är.
Jag satt och smykollade lite på Arizona Cardinals mot Houston Texans, just för att det är så jäkla kul att kolla C.S. Stroud och Texans. Och så blev jag lite sugen själv på Kyler Murray här, som han såg så pigg ut förra veckan. Men även där så lämnade ju QB-spelet en del att önska, tycker jag. C.S. Stroud såg väl lite mänskligt ut och lite ut som en förstaårs QB för en gång skull. Han tog ett par fel beslut den här matchen, helt klart, och tog även många rätt beslut, ska jag säga, så det var inte bara skit där. Och Kyler Murray såg väl lite mer ringrost ut än man gjorde första veckan. Så liten parentes där på C.S. Strouds succésäsong med en av hans svagare matcher i år, skulle jag vilja säga. Men ändå kul att se att då Houston, som hamnar lite, jag ska inte säga att de hamnar i tufft läge, det gör de ju inte, de är ju med i matchen hela matchen, och ändå lyckas knipa denna när man inte lutar sig mot Stroud, och när man ger bort bollen lite för många gånger, så är det ändå finns det något i det här Houston-laget som vinner, visserligen då bara mot Cardinals som inte har så mycket att spela på, men ändå förbaskat kul att se. Och Tank Dell här, han går ju från liksom bättre och bättre vecka efter vecka här nu. Jag tycker han är, ja, det är en överdrift att säga att han är en tydlig nummer ett receiver, men ja, han ser, jag tycker han ser riktigt vass ut.
Ja, men verkligen. Och som du säger, Stroud såg lite mer mänsklig ut här än vad han har gjort hittills sin rookie-karriär. Jag såg ju såklart Seahawks-matchen, och jag tänker att vi behöver inte djupdyka i den. Det var ju en Seahawks-torska mot Rams med 16-17, och nu har de torskat båda matcherna mot Rams den här säsongen. Och framförallt så var det väl bara en väldigt viktig match för Seahawks att vinna egentligen, för att nu möter de ju några, tror jag, fyra väldigt, väldigt tuffa matcher i rad. Jag tror att det kan vara 49ers, Cowboys, 49ers, Eagles kommande fyra matcher och sånt där. Och då är, potentiellt skulle man ju kunna ligga på liksom 6-8 eller någonting, och då är slutspelet väldigt långt bort om man skulle torska de matcherna. Och det är, man kommer ju åtminstone inte in som favorit i någon av dem, det kan man ju snabbt konstatera. Men det som var lite intressant var det på slutet, jag såg att du lyfte det också, Rickard, att Seahawks hade ju chansen och drev för ett avgörande field goal där, och sen så får man ner bollen, ja, en bit ner, så att jag tror att man ligger, så man har något 57 yards field goal eller något sånt där, och då har man 35 sekunder kvar eller något sånt, och vad jag har förstått i efterhand så dog liksom headsetet från coacherna, så att Geno Smith fick liksom kalla ett eget spel där, så kallar de ett springspel, och sen så, så stoppar de klockan, och då var det ju liksom ett långt field goal, men de hade ju egentligen gott om tid att kanske spika, försöka plocka upp mer yard. Fick kritisera 49ers lite för det där tidigare under säsongen, det här var värre tycker jag, för att man lämnar sig ändå med ett 55 yards field goal med en kick, de har en bra kicker i Myers, men han är ju inte bland ligans bästa kickers på de långa field goalsen. Han hade stängt in 2 från 50 plus här, men han sett över sin karriär så han missat nästan 50% över 50 yards. Så att jag tyckte det var väldigt svagt spelat på sannolikheterna för Seahawks där, och inte särskilt smart och rappt av Geno Smith i slutet där. Han klev av med skada innan men kom in för den här sista driven. Och hade ju lite liksom, chans att bli hjälte där. Och boomade det field goalet och torskar. Så att det skötte man inte något vidare bra helt enkelt.
Det var det enda jag kunde tänka mig, att det var liksom berodde på att han typ kände att nej för fan, det går inte att kasta den här bollen. Ja, vi måste springa den. Om det är liksom det som var fog. Eller att de trodde att de verkligen skulle överraska med springspelet. Borde man kanske plockat upp mer än 2 yards. Men så det var liksom min första ansikt. Vad fan håller de på med? Det måste finnas en förklaring. Om headsetet pajade, hade kanske det en förklaring. Men då, jag menar, jag tänker mig att de
han måste veta ändå vad han ska kalla det. Ja, han måste ju spika bollen eller någonting. Kan liksom inte. Han sa att han kallade det snabbaste spelet han kom på.
Run the ball!
Och det var det liksom. Nej, det var inte Tom Brady-esk direkt i slutet på matchen där.
Jag tänker mig så här, är det 34 sekunder kvar och du får kalla ditt eget spel som QB, känner jag mig som spontant som när jag själv spelar med den, att så här, okej, då kommer jag kasta bollen. Jag är dum. Jag vill ju bli hjälte. Det var väldigt intressant avslut i en match. De torskar ju kanske just för att han kliver av med skadan. Men de kanske hade behövt att vinna, som du sa.
Men jag har inte sett den här matchen, men jag såg apropå skadade, jag såg en riktigt mindre lyckad fliflickerförsök där med Matthew Stafford som såg ut att ta ganska illa. Vad hände där egentligen?
Du menar att han fick en smäll på den också?
Ja, alltså, ja. Den var helt...
Och kastade en interception.
Ja, jag som älskar fliflickor, det är ett av mina favoritspel. Rätt följt efter Statue of Liberty, men ja, jag bara kom in och såg den där, en totalt bedrövlig, men hämtas efter det, eller det var inte så illa som det var.
Nej, han kom upp sen, så jag tror att det var nog liksom mer att han fick liksom luften ur sig på något sätt. Men ja, det var ju, det är ju risken med sådana här flyflickerspel, för att försvaret har ju rätt mycket tid och sen står man där och ska bomba djupt och så får man liksom en tackling mitt i kroppen liksom. Så att, nej, inte superlyckat såklart.
Nej, det var inte fint. Ja, nämna Broncos. Skrattade åt mig förra veckan när jag sa att Broncos skulle vinna den enkelt. Man vann ju den enkelt också. 21-20. Och inga problem och såg av ett superhett Vikings eller.
Nej, men jag får väl...
Nu lyckad så i fasken. Favorit på wildcard-platsen med Broncos.
Favorit på wildcard-plats, definitivt inte. Men jag får ju äta upp mina ord i alla fall, att jag sa att Jets var ett bättre lag och så torskade Jets då med 34-6 eller vad fan det var innan. 32-6. Ja, det såg lite bättre ut. De har ju kanske lite mer rytm i anfallet, och försvaret spelade ju framförallt bra, tyckte jag. Sen är jag kanske inte hemma mot Vikings, är kanske inte en jätteskalp.
Klurigt, Vikings var det också. Nej, det är ju klart man ska inte dra för stora slutsatser där, men Russell Wilson är ju bra igen liksom. Det, så
absolut
kan det, säga, i alla fall.
Det är inte den här skrattfesten man kan ha åt dem och liksom trivas i att, han hade, att de hade hackat så mycket på hacket innanför säsongen. Nu är Denver liksom det laget kanske som man hade förväntat sig inför säsongen, och inte den här pinsamma clownshowen som de började med.
Precis, så matcherna fram igenom med Broncos blir i alla fall lite mer intressant att liksom, kolla in. Det är inte det totala haveriet som det var på väg åt ett tag.
Absolut.
Nej, och det här gjorde ju Dobbs lite misstag också. Han har ju blivit hyllad, spelat bra såklart i svåra situationer. Det här gjorde han en hel del misstag. Wilson på andra sidan spelade en väldigt clean match. En av de bättre matcherna jag sett honom spela i Broncos, tycker jag. Med några stora spel, och sen i övrigt gjorde han liksom det han skulle utan att göra några misstag. Så liksom en stabil insats.
Verkligen.
Och sen veckans hetaste match var ju Eagles Chiefs-matchen förstås, måndagsmatchen. Som Eagles lyckades vinna revanschen på Super Bowl. Visserligen kanske Chiefs borde ha vunnit den om Marcus Valdes-Scantling fångar en passning i sina händer när det är typ ingen tid kvar i
kan sista kvarten. Kan du lasta han för den ändå? Det är alltså i, ja. 50-50 bollen då. Alltså jag tycker han sträcker ut sig väldigt fint. Sen att liksom han har det i ryggen att Mahomes har en massa wide receiver som tappar bollarna. Då späder ju det på såklart. Men jag har sett enklare pass tappas än den. Du tänker på den långa passen.
Ja, precis, absolut. Ja, det kan jag hålla med om. Det är ju inte liksom en glasklar liksom. Nej. Jag är vidöppen eller han är ju vidöppen, men det är som att han bara står upp och fångar den. Han behöver liksom sträcka sig, nästan slänga sig fram för att fånga den. Men den är ändå i händerna, så den skulle han kunna ta och borde kanske ta, men det är det inte. Ja.
Avgörande också, men jag menar alltså, han hade 3 targets och 0 catches, så att de 2 andra var ju betydligt sämre, men de var inte så avgörande situationer. Vi hakar upp oss på ett spel här, men kul match var det ju. Man är ju alltid lite så orolig när man bygger upp de här supermatcherna till att det absolut inte ska bli det då, men det här var ju en riktigt kul match, och det var inte så liksom kul för att det var så jäkla clean och alla gjorde det perfekt bra. Det gick ju inte att peka ut brister i båda de här lagen under matchen också. Jag menar, Jalen Hurts hade ingen kanonmatch han heller. Mahomes hade inte en kanonmatch. Kelce hade inte, alltså de här stjärnorna. Ja, det är väl möjligtvis AJ Brown då, som är alltid bra, men han gjorde inte så mycket heller förutom den här catchen. Så ja, bra och jämn match, men det fanns oerhört mycket liksom att peta ner på, så att liksom, fan, är det här verkligen de 2 bästa lagen i NFL just nu?
Ja, verkligen på anfallen tycker jag, för det var ju en match
det skulle jag sagt, jag fokuserar bara på anfallet här nu, för försvaren är ju svinbra. Men offensivt, förlåt, det var med hela min poäng att offensiven skulle liksom, att där finns det mycket att peta på. Men som du säger, Mattias, försvaren, alltså, nu vinner ju Eagles den här matchen, så att man får ju lyfta dem då såklart. Men det är så oerhört svårt att inte lyfta Chiefs försvar, för att jag tycker de är så underhållande att se på.
Ja, men verkligen. Men sen är det lite ovanligt att se så här, Chiefs, de liksom leder matchen efter första halvlek, de gör 0 poäng i andra halvlek. Mahomes missar några passningar, han har en turnover nere vid red zone, Kelce har en fumble nere i red zone. Så att, jag håller med om att kanske Valdez Scantling ska fånga den där passningen. Men ja, det är tufft i den här matchen tycker jag att lasta de här icke-stjärnorna. Precis som du säger, Lasse, stjärnorna gör misstag också. Kanske till och med större misstag. Och det är mycket som inte riktigt klickar. Man hade många chanser att inte slarva bort den där matchen. Förutom bara den passningen.
Så är det, absolut.
Jag tänker liksom jag vet ju att han är bra och jag vet att ni har lyft honom också, men Trent McDuffie är ju för jäkla kul att kolla på. Den rollen han har skulle säkerligen jättemånga andra också göra, så att de var roliga att kolla på, för att de får ju hela tiden liksom vara med i hetluften och göra de här spektakulära spelen. Men jag tycker han, inte bara i år utan nästan direkt när han kom in och fick den här rollen i NFL, har typ tagit den till sin egen, alltså Trent McDuffie, liksom. Vad är det? Är det en nickel? Vad kallar man positionen ens han har?
Alltså, de flyttar ju runt honom så otroligt mycket. Alltså, men han är väl, i grunden är han väl någon sorts nickel safety. Men de har ju någon sån här helt absurd liksom framgång i spel, typ när de skickar honom på blitz eller för att rusha passen liksom, så är det så här löjligt bra siffror här för mig. Och utan att han liksom, och han är ju inte liksom en one trick pony, att det är så uppenbart när han gör det, utan för han är ju också väldigt bra i coverage.
Jag kan tycka det, nu gör man ju det så in i helsiken när vi sen fram igenom ska börja kolla på spelare för draft och sånt, att man sitter liksom, sätter på en film och sitter man och kollar på samma spelare spel efter spel. Annars tycker jag det är ganska tråkigt att göra det liksom. När Aftonbladet en gång i tiden hade den där Zlatan, man kunde sitta och kolla på Zlatan Ibrahimovic, och ge mig inte så mycket, men nu satan var sugen på en McDuffie-cam här liksom, och se exakt hur han ställer upp och hur han spelar varje jäkla spel. Det hade varit intressant. Jag ska ut och googla efter det för att ställa in där om det finns.
Vi sa ju det lite när de tog honom, att han påminner lite om Tyrann Mathieu i den här fria rollen på något vis. Det är ju bara imponerande att man lyckats liksom hitta den rollen för honom redan. Och att han, nu vet jag inte hur mycket ansvar som ligger i honom att själv kunna så här känna så här, fan, nu är jag så här. Och hur mycket som är liksom design, det mesta är kanske designade spel. Men de är ju extremt duktiga på att använda honom som sån här flyttbar schackpjäs som gör det jävligt svårt att veta vad de håller på med.
Och jag tänker, och så sitter jag och ser Eagles defensiv som också är jättebra, och så ser jag ju då Sidney Brown som tänker, fan, gör det med honom då också. Sätt Sidney Brown på den rollen, för att han är ju också en sån typ av spelare, så att nu kommer jag att sluta sig mer och mer i Eagles här, men nu blir det nyfiken liksom, eller sugen på att se Sidney Brown i den rollen i Eagles istället. Det fanns oerhört många, det finns oerhört många goa och härliga profiler i de här försvaren. Så, sällan jag är så liksom, lyfter försvarsspel så mycket som jag gör i den här matchen.
Nej, verkligen. Och jag tycker man kan lyfta också, apropå underhållande spelare, tycker man kan lyfta Isaiah Pacheco också, som jag tycker var en även så intensiv spelare på något sätt, som ändå lyckades vara framgångsrik mot det här väldigt bra Eagles försvaret. Man lyckades ändå springa bollen ganska bra i Chiefs, och han gör det ju riktigt bra för dem också, och är väldigt underhållande spelare. Jag tänker, om man ska ta några snabba också, se om det, Bears-Lions-matchen var väl kanske inte den hetaste på förhand, men Bears tog en ganska stor ledning där, och Lions kom tillbaka med liksom en stor comeback med två touchdown drives i slutet på matchen, för att ändå ta den vinsten, och ändå starkt på något sätt. Det viktiga är att man vinner i slutändan, även fast det såg lite slarvigt ut i början. Och så tycker jag man väl ändå ska nämna också, som ni sa där innan, Tommy DeVito för Giants som kommer in och spelar väldigt bra, kastar några riktiga pärlor mot Commanders när Giants liksom slänger upp 31 poäng. Det här liksom helt håglösa Giants-anfallet som inte har gjort någonting den här säsongen. Och sen så kan man kanske också ska nämna Brock Purdy också, som avslutade matchen mot Buccaneers med en perfekt passer rating och också hade några riktigt fina bollar där, som hade en liten slump där för några veckor sedan, men nu har det gjort några bra matcher idag där.
Det får Lasse tillbaka.
Just det. Vi irriterar Lasse lite grann, så spelar han bra.
Så är det.
Ja, men annars kanske vi ska hoppa vidare från veckan där. Eller vad säger ni? Är det något annat som vi borde nämna?
Jag kan nämna, nämna kanske att Chargers torskade mot Packers och ligger nu sist i divisionen, vilket är ju en katastrof.
De har en lång, lång väg till slutspel härifrån. Vi sa ju det, då hoppar vi vidare. Och vi sa att vi skulle lista de anfallsspelarna som vi tycker har spelat bäst hittills den här säsongen och ta ut varsin startelva helt enkelt. Så det har vi gjort.
Ja, vi har väl inte heller gått igenom hur startelvan ska se ut här. Offensivt sa det att det var, va?
Ja, det är bra att vi är överens om, tycker jag.
Men hur ska vi lägga upp den här? Ska vi till exempel damma av offensiva linjen först, och så kan vi lite jämföra här sinsemellan vad vi har. Som ni hör så tar vi detta lite på uppstött. Vi kom bara överens om att vi skulle ta ut varsin elva, och sen får vi se hur det leder han. Men Rickard, vad har du för interior line här till exempel? Ska vi börja där?
Jag slänger ut den här första, förlåt alla människor som lyssnar här, men när man kollar på de här matcherna så har jag inte lyckats se alla offensiva linjespelare, så har jag missat någon stackare nu som har varit otrolig i något sopigt lag som jag har valt att inte titta på, så säg gärna till. Tradigt kanske, Jason Kelsey har jag tagit som center, spelade ju också jättebra här senast i Eagles då. Chris Lindstrom i Falcons. Tack.
Falcons.
Och sen Tyler Smith i ditt Dallas, Lasse, som jag tycker jag har spelat jättebra i år.
Ja, kul. Ja. Kul. Ja, jag har ju, då har vi två av tre samma. Jag är också med Kelsey. Kanske inte för att han är den bästa center längre, men för att så länge han spelar ska han alltid vara center i mitt All-Star-lag. Så är det bara liksom. Och han håller fortfarande hög klass. Och att du har tagit med han, då finns det fog för det. Jag har också Tyler Smith med i Dallas som left guard här, för att min right guard, här är jag ju då Homer, så jag har två Dallas. Det är de enda två Dallas jag har med här. Jag har ju Tyler Smith och Zach Martin. För Zach Martin får så oerhört mycket liksom beröm, men Tyler Smith bara sin andra säsong och är svinbra som guard redan. Så att Lindström är ju också jättebra, så att i Falcons stämmer. Men Kelsey, Smith och Martin har jag interior där i alla fall. Får du bryta här, Mattias, med att komma in med lite nya fräscha namn?
Ja, lite nya fräscha fräsch. Namn. Lite nya fräscha då. Jag har Lindström har jag också, Falcons där. Och sen så slängde jag faktiskt in Tyler Lindebaum, centern i Ravens. Som jag tycker är en intressant, spännande spelare. Ganska lik Kelsey. Lite sådär undersized, snabb, bra att komma ut i springspelet och komma upp till andra nivån. Och sen så har jag ju en liten förkärlek för Wyatt Teller i Browns. Så honom slängde in på den andra guard-positionen.
Ja, jag var också sugen på honom. Alltid sugen på honom. Går han över till center så kan det bli att han får ta över när Kelsey lägger om, möjligtvis. Ja, han är stöpt som en gud. Ja, han är bra. Ute på tackelsen här, Mattias, vad har du där?
Ja, på left tackle tog jag Trent Williams i 49ers, och på right tackle tog jag Penei Sewell i Lions, som jag tycker har gått från klarhet till klarhet egentligen från NBA proffs.
Ja, kul, jag har också Williams som left tackle. Jag gillar inte honom, men det är ju för att han är så bra som jag inte gillar honom, att han förstör för mitt kära Cowboys igen. Så det är om någonting gör att han ska spela left tackle. Jag tog Brian O'Neill från Vikings. Jag tycker han right tackle. Lite det jag har sett av Vikings, så har jag ändå fastnat att han känns oerhört stabil som right tackle. Och jag vet inte, det kanske bara jag som ser det och ser fel. Men jag hör ingen prata om Brian O'Neill, men jag tycker han har sett jättebra ut. Så att det är min lilla dark horse där som right tackle.
Jag har ju tråkigt nog också Williams och Penei Sewell som mina tackles. Mm. Men jag, bara eftersom att du ändå är inne och tallar där på Vikings, så satt jag och tänkte på Christian Darrisaw, för han har också varit bra alla matcher jag har sett honom.
Ja,
det
är väldigt bra.
Så han satt jag och tänkte på med Williams har sett bra ut alla matcher jag har sett honom också, och så har jag tänkt så här, så bra kan ju Darrisaw inte vara ännu. Det är helt taskigt nog svårt att liksom, jag tror att Williams vinner lite bara på vem man är i alla fall i min bok.
Ja, så är det.
Lite så är det.
Ja, hade vi med någon AFC-spelare? Nej.
Jo, Lindebaum hade jag ju, och Teller.
Lindebaum hade du, och Teller, du är räddast där. Ja, det var bra. Ja, hur har vi ställt upp på bollmottagare? Har ni tre wide receivers och en tight end eller?
Ja.
Mm. Ja, jag har två tight ends här. Droppa dina tre receivers här då, Rickard.
Ja, då är jag Tyreek Hill, inte helt förvånande. AJ Green. Och sen är jag lite i valet kvalet och fortfarande inte riktigt bestämt mig, eftersom att du redan har tagit två cowboyspelare och jag är en av dem.
AJ Green, du menar AJ Brown hoppas jag.
AJ Brown, förlåt.
Jag antog att jag menade.
Jag tänkte det alltså, i alla fall. Jag vet att Julio Jones har kommit tillbaka till AJ. Vad har jag missat nu?
AJ Brown, förlåt. Ibland rullar de här namnen alldeles för snabbt av tungan.
Det köper jag med, ja.
Ja. Och sen så har jag faktiskt, tänkte jag, tar jag faktiskt Keenan Allen, som jag tycker har spelat skitbra i år.
Ja, verkligen. Verkligen. Jag har också AJ Brown och Hill då i Eagles och Dolphins där. Sen har jag ju två terren som vi håller lite på då. Så Mattias, vad har du för receivers?
Jag har också Hill och Brown, och sen så har jag faktiskt CeeDee Lamb också i Cowboys.
Ja, det var ju kul.
Det var bra.
Jag tänkte att jag kunde inte med att ta CeeDee Lamb för att jag har tagit två Dallas O-line där. Så att jag gick istället över till två tight end där. Min andra tight end då är ju då lite också för sympati för att han är skadad nu. Det är ju Mark Andrews i Baltimore Ravens. Jag tycker pratas för lite om honom. Jag tycker han är grym. Och så har jag T.J. Hockenson, ytterligare en Vikings-spelare här. som jag, varje gång jag ser Vikings så är det då tydligen min right tackle O'Neill, men också TJ Hockenson som jag tycker är bra på allting, och jag gillar ju det en terrens, så det är mina två terrens där. Vad har ni för varsin?
Jag hade ju din Mark Andrews, eller din, jag hade Mark Andrews, ja. Som min, så han hade inte lika mycket yards som Hockenson i liksom passmottagning, men jag tycker att han också gör ett väldigt bra jobb i deras blockering, och han känns som en sån nyckelspelare i anfallet där, tycker jag.
Verkligen.
Och jag hade ju TJ Hockenson som min tight end, så att inte så...
Ja, det var en snygg kombination där. Jag hade två tight ends, hade era tight ends. Mm-hmm. Det var ju bra. Ja. Mattias, vad har du för running back?
Ja, det var ju inte så himla spännande. Christian McCaffrey, 49ers, har jag med där.
Samma.
Fan vad man borde ha, vi borde liksom se till att man inte, man borde sticka ut mer. Jag hör också McCaffrey förstås.
Ja, det är tråkigt. Jag tyckte det svåraste nästan var quarterback.
Ja, håller med.
Jag kanske inte sticker ut här nu då, men jag tar ju C.S. Stroud. Alltså, man är ju skadad då eftersom det är rookie-året och det är så oerhört mycket utrustecken. Fasken, det är så tråkigt att ta all samma varje jäkla år. Och nu när det går att hitta lite små grejer på Mahomes och sånt, så fanns ju en anledning i år att inte ta honom. Då tänker jag, då går och tar jag C.S. Stroud. Jag tycker det finns case för annat han just nu är. Kanske då bortsett från att det senast hetaste kuben i NFL.
Ja, jag tycker inte det är helt outrageous ändå. Alltså det är ju inte så många som har haft sådär riktiga pangår. Så att jag tycker inte det är så himla konstigt. Och med tanke också på omgivningen han har där, så har han ju verkligen gjort ett superjobb. Jag har också kanske gått lite oväntat. Jag har tagit Lamar Jackson. Och han har ju inte heller kanske de fetaste statsen i år. Men jag tycker bara att han är så himla viktig för dem. Och med tanke på vad han också gör i springspelet. Jag har ju sprungit över 100 gånger själv i år, utöver att han då också gör väldigt mycket nytta i passoffensiven. Sen har han ju haft lite misstag och sånt där, men tycker ändå att han har cleanat upp det ganska bra. Så att jag slängde ändå in honom där.
Skönt för honom och Ravens, liksom det här, allt det som var i offseason är med hans kontrakt, och ska vi gå vidare eller ska vi inte gå vidare, och ändå få det hittills då utav honom, liksom kanske ta det till nästa nivå, men ändå leverera så han gör.
Ja, jag håller ju med om båda som ni pratar om. Jag kan ändå inte ta bort Mahomes från min topplista. Det kommer också straffa mig om jag skulle göra det. Och jag landar lite i att en del av det som har varit hans problem med att anfallet inte har varit så produktivt i år är ju för att han kanske inte har haft så jättemycket hjälp av sina passningsmottagare. Vilket å andra sidan, om man då tänker sig Stroud, har ju inte heller kanske en särskilt imponerande omgivning som ni sa. Så ja, fan, kanske man skulle ändå sätta... Du sålde ändå in det lite där, så här.
Ja, men jag tar Mahomes nästa år igen då. Liksom, ja, det är tillbaka till det normala. Tänkte, då får man äntligen en lucka och inte ta honom. Jag köper också Lamar Jackson fullt ut. Jag kunde lika väl vara honom. Och Mahomes är ju... Liksom, ja, ska man liksom hårdra det så... Finns väl ingen bättre kub i ligan.
Men om man ändå på något sätt ska ta ett som de har spelat, så finns det ju, jag tror att Stroud leder i typ så här yards per match och så touchdown till interception percentage och såna grejer, tror jag han ligger jättehögt i.
Mm. Ja,
jag tror att Brock Purdy leder i QB rating, men jag inte minns.
Ja, det skulle all över min döda.
hade vi stängt av hela inspelningen.
Ja, fyfan. Nej, han var svinbra senast, Brock Purdy. Så ja, det finns viss överdrift i mina hugg mot honom. Ja, nej, men det är kul. Får se om vi nästa vecka eller om vi kommer tillbaka till det senare, så kommer vi med försvarselvan såklart.
Självklart.
Visst. Nej, men det är typ kul ändå att vi fick in lite olika namn. Det blir ju lätt så att det blir de som har liksom stått ut mest, och just McCaffrey är kanske den som liksom, det är inte riktigt varit ett running back år i år. Det är inte så jättemånga hot där bakom honom.
Ja, jag var lite sugen att ta Shane i Dolphins, men jag tänkte det är väl magstarkt att ta två, både rookie running back och rookie QB där, men det hade varit lugn att inte sätta någon annan än McCaffrey där, tänker jag.
Då hoppar vi vidare, tycker jag, och prata lite Thanksgiving. Och som sagt, det spelas ju alltid fotboll på Thanksgiving. Men vi brukar ju alltid börja med att Lasse ger oss en liten inflygning. En liten historielektion, sätter lite krydda på den här helgen.
Ja, jag tänkte jag skulle komma undan det i år. Men nu sa ju Andreas, jag drog något snyftkort också, att han skulle berätta detta, föra vidare historien för sina barn här. Då känner jag liksom, det vet vi, men jag måste ju dra den. Hoppas han faktacheckar innan han berättar vidare detta, för att jag är inte helt säker. Jag drar ju samma vals som jag varje år. om historien kring Thanksgiving. Så lyssna nu, ska ni få höra vad Thanksgiving kommer från här. Den firas ju 4-1 november. Slutet av skördetiden är det väl. Lite sent, jag tror vi har, vad heter den? Tacksägelsedagen tror jag den heter i Sverige, och är någon gång i oktober tror jag. Det är lite mer rimligt med skördetiden då för oss här. Men deras är nu i alla fall. Och det kommer väl från då det här att det var. Nu ska vi se, jag har inte förberett mig så mycket. Jag får tänka efter. Utvisade holländare var det, pilgrimma. Var det, som sen blev utslända från England. Satt sig på en båt. Mayflower, den har man ju talat om. Och vi är någonstans i mitten av 1600-talet här. Jag har inte kollat upp då år exakt, men jag är i alla fall inom århundradet rätt. Det är jag ganska säker på. Säg 620-ish. Och drar mig över Atlanten då, från England till hamnar de långt uppe i New England-området, alltså norr om Boston. Ett gäng där på 100 plus personer, och de var inte riktigt beredda på att det var så kallt när de kom dit, så att direkt så strök ju några med i kyla och någon epidemi och annat, och de var inte heller så pigga på att gå av den här båten, så första sån här Thanksgiving-måltiden var egentligen grejen de lyckades hova upp från båten, så att på Thanksgiving-borden i början där så stod det ju, ja, hummer låter ju gott i sig, men de åt ju också säl och olika typer av svanar. Så att vill ni sticka ut med Thanksgiving-middag, ska ni ju ta hummer, säl och svan på bordet och se om ni får något gehör där hemma. Men annars så togs de emot lite skeptiskt först av urinvånarna där uppe. De hette någonting som jag inte kommer ihåg nu. Kan man säkert googla fram. Lite skeptiska till de här nya, men sen så hjälpte ju de här pilgrimarna och visade hur man skulle jaga och bygga, och så byggde de upp ett litet samhälle, de här pilgrimarna, och så var det väl någon utbrytargrupp där som ville in och plundra de här urinvånarna, och så blev det fight, och så slutade det väl så illa att européerna tog över och slängde bort de hjälpsamma urinvånarna där, så att det är det man firar med dunder och brak i USA denna helg. Barbariskt beteende från oss europeer. Om vi bortser från det tråkiga, så kan man lägga fokus på liksom skördefesten som det är istället. Man pratar om the harvest moon. Det är väl någon form av senaste fullmåne från senaste skörden eller något sånt tjafte. Så det kan man lägga fokus på istället och få en lite gladare ton när man berättar vad man är tacksam för och sånt som de gör på film. Känner ni nöjda med återberättandet av historien att jag skriver? Känner ni lärda?
Absolut.
Ja, jättebra.
Lika bra varje år, Nasse.
Ja, vad bra. Det kan också vara lite annorlunda varje år. Jag har inte riktigt koll på det. Men jag tänkte att jag skulle slippa den. Men nu vill jag ändå ta min andra. För att jag har ju... Det är kul med mat och Thanksgiving såklart. Och det är ju inte alltid tid och lust finns att göra den där stora jäkla kalkonen in och hålla på med fyllning hit och dit och stå och mosa sån här, vad är det? Tranbärssås eller vad det är. Och allt sånt. Så att jag tänkte... alternativt lite anpassat till vad vi kan göra här hemma, tänkte jag bara ge två recept. Den första är ju lite inspirerad av din macka som du hade med i NFL-guiden senast, Mattias. Du hade en Reuben sandwich som är svingott, alltså originalmackan med pastrami eller om man vill ha rostbiff i och lite surkollan, att den är fantastiskt god. Men man kan ju byta ut då det kallskurna till en ordentlig packning med sån här slicead, alltså slicead kalkon. Så kalkontemat i Ruben sandwich, och receptet på den finns ju i tidningen, så det är NFL-guiden då, alltså, så det kan hitta där. Och det andra tänkte jag gå lite ur spår och göra en risotto con succa, alltså en pumparisotto. Jag har gjort den här pumpapajen och jag gillar ju fast inte pumpapaj och pumpa överhuvudtaget. Jag tycker det är suspekt med smaken där, men gör man den i risotto, man tar inte den här tråkiga eller den här orangea Halloween-pumpan, utan vad heter det, butternut squash, jag vet inte vad det heter på svenska. Smörnötspumpa kanske, jag vet inte.
Den heter butternutpumpa,
tror jag. Tror den heter samma.
Ja, den heter det. Nu heter det smörnötspumpa.
Fråga efter det på Ica.
Ja, smörnötspumpa, det är den här lite mer avlånga. Den får på den där goda orangea färgen. Men då kan man ta med en sån och ja, en risotto kan man ju läsa sig till överallt vad den finns. Jag har fått mitt från en svinbra risottobok som heter Den stora risottoresan. Så den kan ju också gå in och köpa på någon bokhandel eller Adlibris eller något. Det är en bra julklapp också. Då står det receptet där, men lite kortfattat, det är en basic risotto och så steker du upp den här pumpaköttet, halva pumpaköttet. Halva pumpaköttet slänger du i koktiden och allt det, och så kan du krydda med lite salvia och parmesan och då tänkte jag också, för att få en amerikansk touch på, för det är ju ändå det vi ska, en amerikansk touch på själva risotton, är det finns en italienare som heter Alberto Grandi heter han. Han är svingo. Skriv upp det, Alberto Grandi, och gå in och läs lite om honom. Han är en italiensk journalist som egentligen har sagt att italiensk matkultur är en jävla fascistpropaganda. Det lever kvar sedan Mussolinis tid. De är så jävla noga med att det ska vara parmigiano reggiano, alltså parmesanost från den trakten. Han säger att den bästa parmesanosten i hela världen, den finns från, den hittar du i Wisconsin i USA, oststaten. Den är inte lika lagrad, men den får inte heta parmesanost, för det måste den heta, den här jäkla distriktet då i Parma-området. Men där lagrar de inte längre, det är utvandrade italienare, och han har typ fått gå in i skyddad identitet i Italien, för att de är så vansinniga på honom. Han säger bara att de är bara så jävla snobbiga, näsan upp i vädret, och kan inte ändra sina traditioner. Han går emot allting, säger liksom att Ja. Det är bara skit att italienarna på mig så. Prosciutto, det är bara lufttorkad skinka. Ja, det kan du hitta vad som helst. Det finns bättre i Bangladesh liksom. Och han blir ju typ, han får gömma sig. Det är som de här som avslöjar maffiabossar i Italien. Han får gå under skyddad identitet. Så gör en pumparisotto med parmesanost från Wisconsin. Så har ni gjort något riktigt unikt. Ja, och dricka till det, så tänker jag, det som jag dricker nu, det är Wild Turkey Bourbon. Det är ju också kalkontemat där. Så har ni det klart, tänk sig min middag.
Det är skitbra. Det känns också som att det skulle passa ganska bra med lite sliced kalkon till en risotto också, alltså, det är inte
helt det, gör det absolut. Jag menar, risotto är ju helt magiskt, så allting, och så kan jag bara slänga i en risotto. Men nog viktigt då är att ta Wisconsin-parmesanen och hylla Alberto Grandi.
Ja, det är lysande. Ja, bra, Lasse. Riktigt bra. Ja, men det är bra. Det känns ju som att det är liksom lite mer överkomligt också. Antingen göra någon macka eller göra någon risotto eller något sånt där, istället för att göra kanske hela kalkonen där. Det är ju jättebra om man känner sig så ambitiös. Men det är ju lite slit att slänga ihop en hel Thanksgiving-middag.
Ja.
Ja, och det spelas ju också fotboll på Thanksgiving, traditionellt.
Ja, vad har vi för matcher då?
Ja, men det är ju lite of the usual suspects, är ju liksom Lions, Packers, Cowboys brukar ju spela, och det brukar ju vara tre matcher, och nu är det ju Packers Lions som spelar den tidiga matchen, sen är det Commanders Cowboys spelar den kvällsmatchen, om man ska säga den 22 matchen, och sen så är det nattmatch mellan 49ers och Seahawks på Thanksgiving.
Lions och Cowboys är det. Packers, eller är de alltid nu också på den skriver?
Nej, Packers kanske inte är liksom ett av de där lagen som alltid spelar. Nej, det har du nog rätt i faktiskt. Det känns bara som att man alltid ser dem på Thanksgiving. Men
ja, men när du säger det så tror jag nog, och det här har jag inget belägg för, men att Cowboys ofta schemalägger, att Washington också rullar in på Thanksgiving ofta, Cowboys, och att Packers, Lions har mött Packers väldigt många gånger på Thanksgiving. Så, men jag tror det är den där klassiska väl, att Lions och Cowboys har någon form av monopol på att spela på Thanksgiving. Ändå relativt bra. Alltså, synd att den bästa matchen kanske är, kanske inte är den bästa nu, men jag tänker på att Seahawks ut senast med det, tyckte det 49ers Seahawks matchen men ja, kanske inte är de hetaste matcherna trots allt.
Lions Packers såg ju bra ut här nu mot Chargers senast, och anfallet började ju klicka lite. Jordan Love spelade bra och de fick lite fart på sina unga receivers. Sen kanske inte Packers är så jävla bra ändå. Det har ju sett lite oroväckande dåligt ut tidigare under säsongen. Men får de lite, hittar de lite sin groove här mot ett Lions som Mattias var lite inne på, startade dåligt senast och lyckades ändå knipa den vinsten. Den är inte helt glasklar, tycker jag, på kort vecka dessutom.
Nej, det kanske inte är. När är det den startar? Den börjar tidigare än vanligt, va?
18.30.
Ja, fan, ska vara gött. Ja, den halvtimmen gör mycket. Ja, nej, det stämmer. Den är ganska rolig.
Det är ju tre divisionsmatcher också, så det känns ju som att det gör ju lite roligare också.
Ja, däremot så känns väl inte Cowboys Commanders särskilt rolig alls. Jag tänker Cowboys, bortsett från Cardinals, så är det ju när de har, är den här stora favoriten, så brukar de ju typ vinna stort. Det är ju de här täta matcherna och problemet. Här är det ju då de får sin fina målskillnad Cowboys, så den känns väl, och Commanders är ju på väg neråt igen efter en liten uppsving, men ja, Sam Howell är ju en underhållande QB. Ska jag inte säga att han är världens bästa QB, men han är i alla fall en underhållande QB. Och Dak Prescott spelar faktiskt just nu på en riktigt fin nivå. Så att det kan nog vara ganska rolig match ändå, trots att den kanske inte kommer vara mest spännande, tänker jag.
Och Mattias, det var väl Howell hade väl rätt intressanta stats, va?
Ja, han hade ju väl flest sacks, flest interceptions, flest yards och flest pass attempts, tror jag, den här säsongen. Jag vet inte om han fortfarande leder alla de kategorierna, men ja, de passar bollen extremt mycket där med
men det är väl om något en underhållande QB. Kan man hålla sig borta och säga bra eller dåligt, utan bara säga att det är en underhållande QB.
Ja, det var lite som att kolla på James Winston här för några år sedan när han kastade 30 interceptions och 30 touchdowns, typ någonting. Att det, är så här, det kommer hända någonting på varje spel. Det är lite samma känsla med här.
Ja, nej, jag se också hur det... Jag tycker ändå Washingtons offensiva linje är bra, så att konstigt att ha så många 60 kan ju också bero lite på hur länge han står och trycker med bollen. Men nu var ju Cowboys försvar så där ruggigt sugna på att samla sex och pressures senast, och Micah Parsons var lite sur. Så spännande att se också Dan Quinns superförsvar, om vi får ytterligare en show till det. Och som du sa, det var du som hade med CD Lamb, Rickard, va?
Eller Mattias.
Var det du, Mattias?
Ja, jag håller med där.
Ja, för han spelar just nu på en jäkla fin nivå, så att han och Dak hittar varandra riktigt fint. Så att, ja, det finns, trots att matchen kanske kan sticka iväg, så finns det gott om underhållningsvärde i den här fall.
Jag tänkte, er lilla corner där, Bland, är väl på väg på någon rekord med liksom pick sixes, tror jag, eller någonting. Och här har han väl ett ypperligt tillfälle.
Exakt, och han är ju fan bra i övrigt också, där de bland som de tog i 5:e, 6:e rundan från Fresno State. Har ju gått in och ersatt Diggs. Vi har ju Gilmore på andra sidan. Vi har ju gått in och ersatt honom riktigt jäkla bra. Jag tror han hade nog problem med AJ Brown. Det är den enda matchen han har varit lite skakig. Annars har han i stort sett stängt ner på sin kant, och dessutom kryddat med pick six i stort sett i varannan match.
Helt okej att ha svårt mot AJ Brown.
Ja, han är inte ensam.
Nej, verkligen inte. Nej, och man kan också säga att Prescott hade kanske förtjänat något litet omnämnande i toppanfallet här också. Fick inte hänga med där, men han var väl, är väl en av dem som har spelat absolut bäst på positionen. Också liksom en väldigt clean säsong då man jämför med, han hade en del turnovers i fjol, utan spelat väldigt, väldigt bra. Och sen nattmatchen där 49ers också, den känns ju som att det är stor fördel 49ers, och det ska nog mycket till för att Seahawks ska skrälla där, även fast man spelar hemma, utan det ska nog, ja, vi måste nog se en Purdy göra en av sina absolut sämsta matcher i så fall, och slänga lite turnovers och sådana här grejer om Seahawks överhuvudtaget ska ha någon chans att hänga med här, för att anfallet har ju sett ganska hackigt ut på senaste tiden, och nu möter man ju här ett jättebra försvar, så att det kommer bli tufft tror jag. Så 49ers stor favorit i den.
Ja, men jag tänkte på det där, du som ser det mesta med Seahawks, Mattias. Försvaret i Seahawks hade ju lite innan säsongen, eller lite, de hade mycket problem med att få press på QB och komma igenom där. Men det sist jag såg Seahawks, det var ganska länge sedan nu, så såg man ändå att något började hända där. Hur har det sett ut i sista där med just pressen och alltså mot QB, eller inte nödvändigtvis sex, man skapar press. Har de tagit kliv där?
Lite kliv, men det är fortfarande man är ju inte riktigt där man skulle vilja vara. Alltså det är ju några som spelar bra, Boye Mafe som vi lyfter in under försäsongen, hade ju 7 raka matcher där med en sack, och liksom det är ju en del press, men möter man bättre offensiva linjer så har de ändå lite svårigheter att få till det. Däremot är man ju väldigt, väldigt stark ut på, i sitt secondary.
Ja, det vet jag.
Brukar ju ofta bli luckor ändå, liksom över mitten av plan och sånt där, när rushen inte hinner fram. Så att, nej, de har spelat bra Seahawks skulle jag säga i år, men de har inte riktigt fått till den där pass rushen som man skulle vilja att den liksom påverkar matcherna. Williams har ju kommit in här och gjort en del bra grejer, men det är ju liksom inte varje spel direkt. Så att, nej, kanske inte riktigt nått upp till det man hoppas på.
Ja, ja, men det är, ja, ändå värt att kolla in tycker jag. Jag flaggar lite för si och skräller. Ändå, hoppas på det.
Skulle vi behöva, skulle vara kul. Vi har ju också något nytt koncept här som NFL försöker lansera, när de kör en Black Friday football. Black Friday är ju den här shoppingdagen som har utvecklats till en hel vecka och ibland mer än så till och med. Så att ja, nu är det ju Amazon som sänder då såklart, eftersom det är Black Friday. Så vi får se, de försöker säkert göra det här till någonting återkommande, skulle man ju kunna tänka sig. Och det har redan snackats lite grann om det här ska köras. Kanske inte det tajtaste konceptet NFL har lanserat tycker jag. Sådär mega kommersiellt. Men det är i alla fall en match där mellan Miami Dolphins och New York Jets som spelas klockan 9 även på fredagen. Så att det är mycket fotboll den här veckan.
Det måste inte vara mega kommersiellt, det beror på vad de gör med det. Alltså
nu du tror inte att det är bara deals hela tiden så här,
det är bara reklam hela tiden. Det är som den där Nickelodeon-sändningen, men de har bytt ut alla spelare mot liksom reklamskyltar som springer runt med någon sorts typ köp en diskmaskin för halva priset.
Jag tänker att det är så att de här snabba reklamerna som kommer ibland i sändningarna, du vet, när man fortfarande är kvar i sändning och så kommer reklamen nere i en ruta. Jag tänker att det är tvärtom här, att det är konstant reklam och så går matchen i en liten ruta. Då snackar vi kommersiellt. Det hoppas jag nästan på nu.
Så här coachintervjuerna i halvtid liksom, vad är din bästa deal som du har köpt den här Black Friday?
Ja, just det. Ja, för att vi bygger upp den här matchen då. Jag har väl sagt vad den är mellan.
Ja, Dolphins Jets. Så ja, det känns inte stekhet heller kanske. Nej. Vi får se vad Boyle kan göra här. Men annars har ju Dolphins, just när Dolphins möter lite sämre lag, så brukar de ju köta på rätt bra.
Det gjorde de ju inte senast å andra sidan.
Nej, de hade lite svettigt mot Raiders här senast.
Massa turnovers. Men det kanske de städade upp. De var kanske inte riktigt, tog nog inte Raiders seriöst. Jets tar de kanske en aning mer seriöst, bara för att de är divisionsrivaler också.
Då var alltså 3 matcher på torsdagen och 1 match på fredagen. Nu ska jag inte lägga för mycket tid på detta, men så jag bara nämna det också för att jag vet att många andra, förutom jag, är betuttade i collegefotbollen. Det är också en av collegefotbollens största helger, så att där har vi fullsmäckat på fredagen, fullsmäckat på lördagen med de här riktigt stora rivalmatcherna. Vi pratar Alabama, Auburn, Ohio State, Michigan State och allt vad det är, Florida State, Florida och sånt. Så att det är svett riktigt in till söndagen då, som ändå ska ta oss nu. Jag kommer ha fyrkantiga ögon när vi zappar in 19.00-matchen här i varje fall.
Ja, nej, det är väldigt, väldigt mycket fotboll den här veckan, kan man säga. Och det är väl en del som är lediga också, så då finns det väl anledning att trycka in lite matcher lite här och där också. Det är en del spännande också på söndagen, tycker jag. Jaguars Texans spelas ju klockan 19. Den känns ju rolig av många skäl. Jaguars har ju varit lite upp och ner den här säsongen, men de har ju ändå tågat på till en 7-3 är de ju nu. Och så har de Texans som jagar dem i divisionen som är 6-4, som är liksom kanske stora utropstecknet den här säsongen. Och framförallt väldigt roliga att titta på. Så att det känns som att det skulle kunna bli en väldigt kul match här mellan de här två.
Vem hade trott det, alltså när vi satt där vecka ett, att vi skulle liksom pinpointa Jaguars Texans som den mest spännande 19-matchen, tänker vi här igen. Ändå på något sätt talande för hur underbart NFL är, att det här är en skitbra match, vilket verkligen känns som. Känns jättekul match, måste jag säga. Jaguars, som du då har stått trygg vid och liksom lojal mot Mattias i din tro. Men det har blåst ganska ensamt där ett tag. Har de gått ganska bra? Hade de en liten dipp där Trevor Lawrence, där Rickard är blicksnabbt och påpekar att han är en kaskubi och har haft en liten svack i tid. Tog sig lite i kragen senast, och så då favoritstoryn som nästan har gått om Detroit Lions nu i den här Askungesagan, Houston Texans då, som har tre raka vinster. Den har ju, och då att det är tydligt att det är de här två lagen som gör upp om titeln i AFC South. Den har ju alla ingredienser den här matchen, tänker jag.
Verkligen. Jaguars har ett ganska tufft, det är väl en överdrift, men de har ett par tuffa matcher kvar i resten av säsongen. Texans har ett lite mer tacksamt spelschema. Så den här matchen skulle ju absolut kunna vara en av dem som är liksom helt avgörande sen om vem som tar divisionstiteln. Så jag slickar mig verkligen på fingrarna här då, alltså, eftersom att jag stod väl ensam i den här divisionen inför säsongen och sa att Jaguars skulle inte lyckas repeata divisionstiteln. Så jag bara ser fram emot att något av de här lagen petar ner dem från tronen, och det får Texas får gärna göra det, CJ Stroud, som du säger, den här Askungesagan.
Sätter du mig i Mattias delen här nu och tror på Jaguars? Jag har aldrig varit i team Jaguars.
Nej, vad bra.
Nej, jag kan omöjligt att tro på dem. jag kan inte se vilket annat lag jag tror på heller. Så att, jag kanske har fegat ut och passat här bara. Men
Mattias och hans älsklingslag. Han jämför dem med Patriots-dynastin. Det är helt orimligt, Mattias.
Men du ska få chanserna då, Mattias. Vad är det som har funkat i? För att, det ligger ju lite fog i vad Rickard säger ändå, att Trevor Lawrence stundtal ser han ut som en allt annat än bra QB. Stundtal ser han jättebra ut. Men vad är det som är så jäkla bra med Jaguars år egentligen?
Så jäkla bra. Alltså, de är ju inte så pass bra, men de har ju ändå ett par duktiga spelare. Ja, det har de ju. Men det är ju ganska enkelt motstånd i den egna divisionen för det mesta, och Jaguars utklassade ju Titans här senast, och som har liksom fallit av en klippa eller vad man säger. Så att, och sen så Etienne har vi ju lyft några gånger, och den delen av deras spel. Sen har de ju en duktig, kompetent coachingstab liksom, och det räcker väl ganska långt, tänker jag. Och Lawrence, så han kanske inte alltid briljerar, men han gör ändå sitt jobb för det mesta på en hyfsat kompetent nivå. Så det är ju Texan som är den stora utmanaren, och jag vill nog säga att jag lyfte Texans lite inför säsongen, åtminstone deras försvar. Sen är det ju det som har överraskat för dem är ju Stroud egentligen, att han har varit så himla bra, och det har ju lyft dem många gånger högre. Så att det var väl inte någon som tänkte på dem som en särskilt seriös utmanare. Men nu är de ju definitivt det, när de har liksom både anfallet och ett försvar som spelar rätt bra. Så jag tycker de här lagen känns väldigt jämna nu. Det är inte någon stor fördel för Jaguars. Men jag gillar båda de här lagen. Jag tycker att de har många unga underhållande spelare i båda lagen. De är ganska roliga att titta på. Sen är det lite upp och ner för båda egentligen.
Ja, Doug Peterson känns som han får, jag vet inte om han får för mycket skit eller om han får för lite beröm, men det känns som han inte liksom bli krediterad mycket. Han vann ändå Super Bowl med Eagles liksom, och fått om det här laget, Jaguars, ganska snabbt att spela som ett lag. Och jag tycker han, jag vet inte om man ska, ja, han ska vara med i diskussionen coach of the year, tycker jag. Sen om man ska få den lite, det är en annan sak. Men ja, han ska ha väldigt mycket cred, mer än man får i alla fall. Sen tycker jag också det här med Houston Texans är förbaskat kul. Alltså C.S. Stroud har vi lyft fram då med all rätt, men också att nu vet jag inte om han gör de här receiversna bättre. Det är också sjukt att säga att en rookie QB redan gör sådana, men det är ju inga stjärn receivers han har. Nico Collins har ju alltså statistiskt en jättefin säsong. Tank Dell är på god väg att få en jättefin rookie-säsong också. Noah Brown, som var mer eller mindre ut och in i practice squad i Dallas, har också levererat jättematcher. Så att de här bunten av wide receivers typ nummer tre, som de skulle vara i många lag, levererar ju också på en jättehög nivå. Så att, ja, det är oerhört lätt att liksom svepas med i Texans hype.
Mm. Sen kan man säga om Jaguars också, de hade ju lite flyt, kanske man ska säga, att de fick in Calvin Ridley nästan till gratis också, som hade varit avstängd. Så att, jag menar, han har ju spelat väldigt bra för dem, ja. Så att det har ju gett dem en liten extra push i anfallet där. Annars hade det kanske inte sett riktigt så bra. Då hade de kanske inte haft 7 vinster om de inte hade fått in Ridley.
Nej. Jäklar att stanna med den här matchen, men det är väl kul att göra det på en match. Vad har vi mer?
Ja, vi har ju 22.05, där har vi ju Browns Broncos, som känns liksom lite mer intressant nu när Deshaun Watson är bort och Broncos spelar bättre. Browns liksom har ju en god chans, ligger 7-3 också, precis som Jaguars, en god chans på slutspel, och Broncos jagar det där wildcardet, men det känns ändå mer intressant än vad man kanske tänkte för några veckor sedan, och den spelas ju också i Denver dessutom.
Absolut, jag tycker att nu är Broncos förbi Raiders här också, Rickard, så att jag förstår att du sitter och frustar och är lite sur över det här Sean Payton laget här, men som vi pratade om, Russell Wilson är svinbra igen, har varit det nu ett par matcher i rad och spelar, som du sa Mattias, kanske sin bästa match senast. Cortland Sutton, en sån receiver som känns som han lyfter när det verkligen krävs, kanske inte alltid bra, men och jag vet, en som du gillade här för mig, Rickard, när vi pratade draft, var ju han Marvin Mims, wide receiver, som också jag tycker blixtrar till ibland, det är ganska kul. Men annars är det väl i Broncos försvaret som på något sätt har hittat tillbaks till vad de skulle vara, va?
Ja, det skulle jag säga. Alltså anfallet är ju ganska mellanmjölket ändå. Det är väl ganska försiktigt. De ber inte Wilson göra så här sjuka grejer, vilket är ju också liksom lösningen till varför det funkar bättre. Det är lite mer den här Seahawks-modellen i att han är andra pilot och inte huvudnumret, som det kanske var orsaken till kollapsen i fjol. Att han får liksom inte alldeles för mycket utrymme. Och de har blivit mycket bättre på att liksom ge honom tid, bland annat på liksom olika designade spel och sådär, när de behöver, och lite mer play action, och fått igång ett springspel som ändå dugligt. Men det är ju försvaret, som du säger, som har börjat hitta lite rytm sådär, och inte liksom släpper till enorma matcher eller poäng, som liksom var väldigt okaraktäristiskt på hur det har sett de senaste åren där i Broncos. Jag tror att de kanske kommer kunna stoppa Clevelands anfall här, men jag tror att de kommer ha väldigt svårt med anfallet att flytta bollen. Jag tror att Wilson, som såg lite förvirrad ut i fjol, jag tror att de tendenserna finns kvar när han möter lite mer avancerade försvar, och Browns försvar har fått bättre QBs att se förvirrad ut i år.
Känns som en poäng med, eller en match med lite poäng här.
Ja.
Men nu ska, om vi ska prata om det nästa vecka eller om någon vecka senare när vi går in på defensiva startelver, så finns det ju kandidater redan här, tycker jag, i Broncos och i Browns, så att det finns ju väldigt många aspekter. Jag tänker att Pat Surtain, cornerbacken i Broncos, är ju skitbra. Har egentligen varit sedan dag ett han entrade NFL, och en sån spelare som jag tycker får, nu kanske inte han tar sig hela vägen in till liksom en topp 11, men Josie Jewell, linebacken i Broncos, hör man nästan aldrig någonting om. Jag tycker alltid när jag ser Broncos så ser den jättebra och stabil ut. Så. Och så har vi alla de här duktiga försvararna i Browns också. Så det finns mycket profiler i försvaret den här matchen i alla fall.
Mm. Det är viktigt för Broncos att man lyckas få till några av de här större spelen. Sutton som ni nämnde där är ju väldigt bra på de här 50-50-bollarna, göra spektakulära mottagningar. Sen kanske han är liksom inte Keenan Allen-typen som flyttar kedjorna hela tiden. Men de här stora spelen som Wilson fortfarande också är väldigt bra på annan tid, de här djupa bollarna som sitter liksom som en pärla. De måste man ju få till några här tror jag, för att annars kommer jag att försöka flytta bollen liksom metodiskt mot den här Browns-rushen. Det kommer bli svettigt och kommer Miles Garrett ha en riktigt bra dag, och då kommer det säkert bli lite fumbles och såna grejer också. Så att viktigt för dem att hitta några sådana stora spel. Browns, de är nog mer vana vid den här typen av grismatcher där de kanske vinner med 13-6 eller något sånt där. Vi har ju några stora matcher lite senare också. Ja, nej, vi har några stora matcher senare också. Vi har ju också samma tid i och för sig, 22-25, då spelas ju Bills-Eagles. Bills har vi pratat om att de är just nu i en väldigt tuff radda matcher här som på något sätt ändå avgör deras säsong. De måste lyckas vinna några av de här ändå. Och nu möter man ju ett stekhett Eagles. Det är kanske inte precis den här man ska vinna, dessutom i Philadelphia. Men det känns ju ändå som att Bills har en hög högsta nivå när de spelar bra. Sen har de ju inte alltid nått upp till det. Men här möter man tuffast möjliga motstånd.
Ja, men jag känner också att nu är Eagles svinbra. Det är inget lag som matchar upp allt för jäkla enkelt mot Eagles såklart. Men det känns ändå lite som Bills offensiv kanske då funkar lite bättre mot ett Eagles försvar. Hur det är byggt där det finns en del frågetecken i secondary. Så allt kommer omkring här vad Allen har för typ av dag. För kan han ha den dagen som han ändå har fortfarande tidsantätt när han bombar ut och hittar Diggs och ja, nu har det varit lite väl ensamt där kanske för Diggs, men Gabe Davis och sina receivers där man inte behöver då förlita sig på James Cook och springspel på samma sätt, så känns det ändå som att det här är en match som en bombande QB kan ha, alltså en ganslinge QB kan ha mycket lycka om lyckan står vid honom, om du förstår vad jag menar. Alltså att har han turen sin sida så är det inte de här supermonstren i secondary som kan ställa till det för honom. Så jag tror lite på Bills offensiv den här matchen då.
Ja, det är ju så de ska kunna vinna matcher. Nu fick de ju lite fart här av att sparka sin offensiva koordinator. Jag tror inte att liksom anfallet nödvändigtvis är så sjukt mycket bättre, men lite som ni pratade om, det är kanske lite av en frisk luft i omklädningsrummet. Lite mer så här pepp och känslan av att så här, vi gör någonting annorlunda i alla fall. Khalil Shakir hade ju en jättefin match här senast.
Just det.
Så om de kan liksom få fortsätta ha det, nu kanske inte nödvändigtvis just han, men lite som du sa, någon annan än Diggs som kan vara liksom bidragande, för de kommer kanske behöva slänga upp en del yards i den här matchen. Jag vet inte riktigt om jag tycker att de har den typen av försvar som kan stoppa ett riktigt effektivt springspel, och då behöver de kanske vara lite explosiva i sitt passanfall. Men Josh Allen har haft lite otur med bollar som har studsat lite hejkon bacon, men han har ju också en del misstag i matchen, framförallt när han blir frustrerad och känner att han behöver bära hela anfallet. Och nu senast fick de igång ett okej springspel. Och det är väl lite det de behöver få igång lite här också. Och sen kan han spela hero ball när det behövs.
Ja, även med sin gamla OC så flyttar de ju bollen hyfsat med anfallet. Och det finns ju liksom ett narrativ där ute att kanske att försvaret har liksom varit bättre än anfallet i Bills. Men så har det ju inte sett ut egentligen den här säsongen, utan anfallet har ju varit betydligt bättre än försvaret. Det är ju snarare det att man har haft, som ni nämnde nu, alldeles för mycket misstag. Man har haft alldeles för många turnovers, inte varit skärpta i liksom viktiga situationer, kanske tagit dumma flaggor, och det är på något sätt det som de har saktat ner om, framförallt på anfallssidan. Man har ändå liksom, som precis som alla tidigare år, flyttat bollen väldigt bra. Och sen är det ju, ja, det är enklare att flytta bollen mitt i banan, så ska man ju säga. Det är svårt att avsluta med touchdowns på serierna och sådär. Men Jag tänker ändå att just där har man ändå en möjlighet, håller jag med Lasse om, att man har ändå möjlighet att kunna utnyttja lite luckor där. Men sen så får vi se hur mycket man kan sakta ner Eagles så att man kan hänga med här. Det är ju, Eagles är ju såklart favoriter med 9-1 liksom, har ju sett väldigt stabila ut. Men Bills har absolut skrällchans tycker jag här. Och det skulle vara väldigt nyttigt för dem att ta en sån här match. Den är viktigare för Bills, betydligt viktigare än vad den är för Eagles. Så kanske får man den känslan lite grann också. Att det är ett lag som är lite mer motiverat än det andra. Vi har ju en nattmatch också som är ganska intressant. Ravens Chargers liknar ju lite grann den andra. Där man har Ravens är ju Eagles i den här matchen då, som går som tåget och har liksom, som ni sa, autostrada till slutspelet. Medan Chargers är ju Bills här då på något sätt. Fast kanske ännu värre situation att de måste ju vinna nästan allt de ställs inför här om de ska kunna ta sig till slutspel. Det känns ju som att Ravens också i den här matchen, precis som Eagles, är ganska stora favoriter. Men Chargers har ju ändå höjderna för att kunna bomba upp en del poäng på de flesta lag när man spelar bra. Herbert spelar ju fortfarande bra, Keenan Allen lyfte vi här tidigare, så att man har ju en möjlighet tycker jag här. Ravens är ju inte jätte favoriter, så får vi se hur Andrews frånvaro märks här för Ravens också.
Ja, det här känns ju också som en match där huvudtränaren Staley i Chargers kanske behöver coacha för sitt jobb. Det skulle ju kunna vara den typen av match på hemmaplan om de blir förnedrade, framförallt försvaret, där det är liksom svårt att motivera att han ska få vara kvar om de går ner till 4-7, för då är det ju som du sa en rejäl uppförsbacke in i slutspelet. Även fast de har ganska tacksamma matcher liksom mot slutet av säsongen, så kan det bli väldigt svårt att knipa en av de här wildcard-platserna. Det är många lag som ligger långt före dem redan.
Och det Mattias sa här, att Justin Herbert spelar ju bra. Jag kanske lyft för lite det också, att han har en ytterligare fin säsong här, och Keenan Allen som du plockade ut, Rickard, i ditt lag har också varit svinbra som han nästan alltid är. Så att deras offensiv har ju de möjligheterna, precis då som Bills, det här med passoffensiven. Men jag tycker det känns som att det här är liksom, de går i en jättejobbig uppförsbacke just nu, Chargers. Det är motigt. Jag kan verkligen se hur de förlorar det här. Jag kan verkligen se hur coachen får kicken efter den här matchen. Det är liksom, det står skrivet i stjärnorna på något sätt tycker jag. Ravens behöver inte kanske gå ut och efter matchen säger man det här är AFC-favoriten. De kan gå ut och vinna med ett field goal eller vad fan som helst, och på något sätt så är det slutet för den här eran av Chargers i varje fall.
Ja, jag tror att det kommer bli, jag tror att Baltimore kommer kunna springa bollen rätt rejält, och det är liksom det som kommer göra att det känns som en sån otroligt tung match för Chargers, som inte alls har kunnat stoppa springspelet någonsin egentligen under Staleys tider.
Sen ska det bli kul att se Ravens, alltså allt ont har ju något gott med sig, så kanske inte allt säger, men Mark Andrews skada, de stackar ju upp på, de gillar ju att drafta Terrence Ravens, de har ju en Isaiah Likely som såg väldigt spännande ut från college, som kanske inte har fått rullas in så jäkla mycket, se om han får en större roll här nu. Också Charlie Kolar från Iowa State är också spännande terren från college. Och de gillar honom nästan den här terren. Så det ska bli kul att se om det kanske är nästa man upp, hur de kan leverera i Mark Andrews frånvaro. Jag tror nog att de får välja att de helst skulle ha kvar Mark Andrews såklart. Men ja, spännande att se hur next man up funkar. För att jag tror inte de kommer frångå det här spelet med att använda terren mycket.
Nej, så är det.
Nej, och jag håller med er där. Jag tror nog också att de kommer kunna springa och köra sina passningar till sina tight ends utan att det blir för jobbigt för dem. Medan Chargers kommer att ha betydligt jobbigare att göra poäng. Det betyder inte att de inte gör det ändå, men det kommer ju bli flera långa tredje downs, sådana saker som man måste konvertera och lite tuffare situationer. Men det är inte omöjligt. Men visst känns Ravens väldigt mycket mer stabila än det här Chargers-laget just nu. Ja, är det någon mer match ni tycker att vi ska nämna?
Nej, alltså det är några andra spännande matcher som kan vara kul. Saints-Falcons-matchen kan vara kul bara inom divisionen, fast matcherna, liksom lagen inte är skitbra. Steelers-Bengals-matchen kan ju vara lite kul. Men det är ingen man behöver stanna vid, tycker jag.
Nej.
Då så. Men då kanske vi ska ta runda av det avsnittet som jag, utan att se tiden framför mig här, gissar är ganska långt.
Thanksgiving långt. Ser det som en gåva.
Thanksgiving långt.
Ja, det blir ju så när ni ger mig fria tyglar och pratar Thanksgiving. Då är tiden iväg.
Vi försökte tydligen.
Filmerna måste ha sina minuter, Lasse. Det är så det.
Ja, ja, precis. Så är det.
Det är så det. Nej, men vi får väl önska en fin Thanksgiving till alla där ute och skicka en liten bön för att Lasse ska överleva hela helgen här med college-matcherna också. Sen så hörs vi igen nästa vecka, helt enkelt.
Det gör vi. Ha det fint.
Ha det bra.